Välkomna, välkomna till Interpodden. Eller om ni lyssnar på det här efter det kinesiska världsherraväldet 2032, så kan jag säga Cheng Chong Interpodden. Och så där så har vi satt ribban för våran lilla återkomst här. Vi är full trupp idag. Vi är hela fyra personer som spelar in, och då först ut superspridaren, den enda som har kunnat köpa en herrgård för sina eurobonuspoäng under den här pandemin, Dan Eliassons reskompis Binan Alatar.
Fan, då tror jag alla att jag är fett oansvarig. Det är jag inte. Följ restriktionerna,
nej, lyssna på dina,
tvätta händerna och så vidare.
När du är riktigt glad och så vidare. Ja. Nej, men det är absolut, det är ingen peak så, men det är ett litet känsligt ämne här liksom. Så det måste man ju tappa in på. Och så har vi givetvis också med oss våran mest frekventa vikarie, får vi väl ändå säga. Mannen som när han flyttade till Norge, eller dagen han flyttade till Norge, så räknades det som den värsta dagen i Norges historia. Eller ja, näst värsta kanske. Jon Sköld!
Näst värsta dagen efter tyska invasionen, ja. Tror jag.
Oj.
Ja,
inte efter eller... Breivik.
Ah, jag tänkte.
Det var det jag tänkte, men... I modern historia, välkommen, kan jag väl säga. Ja, men det ska du göra, det ska du göra. Och till sist, barnens stora hopp, Kelis, sa my milkshake brings all the boys to the yard, men det var han som sa det funkar lika bra med hundvalpar och centrallåset. Jakob Planell.
Jag har inte förstått det än.
jag fattar ingenting.
Det ska inte vara förklara.
Jag kan förklara, men jag syftar på att Jakob har vissa böjelser gentemot barn, och då menar att hundvalpar och centrallåset på bilen är bättre än milkshakes. Om man vill locka dit dem.
Det här stämmer ju såklart inte för er lyssnare. Hampus har fått en tillsägelse om att inte svära i podden, och nu försöker göra avancerade.
Ja, det är någon slags kompensation.
Ja, men det kan ni ge er fan på era, alltså det kan ni verkligen lita på, era horoskopstvivlare.
Nu räcker det.
Alltså, hur många av den där typen av sägningar har du förberett?
Inte så värst många.
Nej.
Däremot tänkte jag på Fittja är ju platsen där det brinner ett sopberg just nu.
Varför går det här inte?
Det är ruggigt låg nivå.
Ja. Jag tänker inte uppta massor med tid här för att exponera mina egna, alltså hur mycket fritid jag egentligen har för att sitta och fundera på sånt där skit. Utan vi ska ju givetvis börja med att prata om det alla faktiskt vill höra, och det är ju segern mot Juventus. Första gången som vi slår Juventus sen du och jag stod i Kurva Nord 2016, Jakob.
Yes.
Förväntade du dig den här segern?
Alltså, jag kan ju säga vad som helst, i och med att vi inte har pratat någonting i den här podden på, jag vet inte hur länge. Men,
vi är ju tillbaks nu efter senaste omgången, senaste rundan av podden, det var ju då efter krysset mot Atalanta.
Ja, så det var ju ett tag sedan. Men jag, som sagt, det är ju lätt att säga så här i efterhand, men en del av mig hade verkligen en känsla att vi skulle köra över dem, lite så som det blev. Fast då hoppas man ju skapa ännu större siffror. Men alltså det är väl någonting jag faktiskt, alltså det, jag vill vara konsekvent någonstans också, inte utvärdera hur bra vi är sett över hela säsongen efter en enstaka match. Men jag tycker ändå att den här matchen säger ändå, eller ger ändå mig och typ Binso någon slags poäng kring vad vi har pratat om tidigare, typ senast vi var här när det gick lite sämre, och vi ändå ville uppmana folk att sitta ganska lugna i båten, för att det finns jävligt mycket kvalitet i det här laget, och vi har haft lite oflyt i många resultat, men att det kommer vända med tiden. Och,
ja, vi kan ju bara trycka in det lilla insticket här, att efter att vi hade spelat in senaste gången så gick vi ju på en åtta matchers svit med bara vinster i ligan. Så det finns ju en risk att det här avsnittet är århundradets ögning.
Ja.
På vilket sätt? Det var ju positivt, eller vadå?
Jo, jag menar, jo, absolut. Men vi liksom, vi slutade spela in och så vann vi och nu spelar vi in igen.
Mm. Ja. Men jag tror så här, vi efter den matchen mot Atalanta så snackade vi också ganska mycket om att, men alltså 1-1 mot Atalanta eller vad det nu blev, krysset mot Atalanta, det var ju ett bra resultat. Vi var ändå inte nöjda, de flesta var inte nöjda. Men ändå så här, vi spelade bra fotboll, vi har gjort det under hela säsongen. Vi har ett bra lag på pappret, vi har en bra bänk för första gången på länge. Vi har en extremt kompetent tränare som kanske igår visade mer, nej men visade mer vilken typ av fotboll han faktiskt vill spela. Och att han har en spelidé och att när spelarna har 100% fokus matchen igenom och inte slarvar, så är han en av de absolut bästa taktiska tränarna som finns. Så att jag tror att det är väl det som någonstans är det man vill komma fram till. Det har varit liksom Conte out trots den här sviten på 8 raka. Det har varit Conte out, alltså vad han än gör eller vad vi än gör och hur laget än ser ut. Precis som Jakob inne på, alltså vissa gånger så har vi, eller ganska ofta så har vi sett bra ut och varit det bättre laget även när vi inte har fått med oss 3 poäng under hela säsongen. Och ändå så har man kritiserat liksom hur vi har spelat etc, etc. Jag skulle säga, det finns kritik som är befogad, och det är till exempel varför vi inte sätter våra lägen. Den kan jag köpa. Men kritik när det kommer till hur vi spelar fotboll eller om vi har en spelidé eller inte, alltså det, jag köper inte den.
Ja, den sjukaste är ju den här att det inte finns någon spelidé.
Nej, alltså vi har alltså en supertydlig spelidé, och den syns allra bäst när vi möter ett storlag som Juventus till exempel. Alternativt om man backar till förra säsongen när vi mötte Barcelona, var det till och med på bortaplan kanske, när vi hade den här turkosa tröjan. Alltså det finns en tydlig spelidé, det finns liksom kvalitet i laget. Vi har extremt bra fotbollsspelare, alltså individuellt. Sen så har det inte klickat alltid, men när det väl klickar, då är vi ostoppbara.
Då kan väl jag föra lite talan då för liksom oss som fortfarande sitter i Conte out-båten här. Och det är liksom, vi har det bra här. Att jag köper givetvis inte kritiken att vi saknar spelidé. Jag menar på att vi har en spelidé och en enda, och att vi är ganska lättlästa. Och jag håller med i det du säger, Binnan, om att vi är bra mot storlagen. Det är vi för jämnan. Det är det att vi spelar typ exakt samma fotboll mot de mindre lagen, och det betalar inte alltid ut sig, alltså för vi har fan tappat in en hel del mål. Nu är det ju svårt att sitta och kritisera när det ändå har gått så förhållandevis bra som det har gjort. Men när det kommer då till liksom kommentaren om att Conte är så taktiskt bra, då kan man ju bara slänga ett litet getöga på Roma-matchen som är en katastrofalt coachad match.
För vi
har piskat upp dem i brygga och backar hem och tappar.
Ja, alltså kritiken mot matchcoachningen mot Roma är extremt befogad. Det är uselt det som händer där. Men det är på det du säger, Hampus, att vi är bra mot storlagen, men att vi får lite problem med att vi spelar likadant mot de mindre lagen. Jag tror, alltså, det har ju inte reflekterat resultatmässigt under Contes tid, inte. Då har ju, det har ju snarare varit en tid där vi har haft problem att vinna stormatcherna och sällan tappat poäng mot de mindre lagen.
Jag skulle säga att det är lite motsatt mot liksom rent resultat, alltså liksom insats mot resultat skulle jag väl säga.
Ja, du menar att kanske
att det är liksom, om vi säger kolla på när andra större lag, typ när Napoli går in och dundrar upp Fiorentina 6-0 och så vidare. Jag tycker sällan det är klart det har hänt, men jag tycker sällan att vi ser så här riktigt övertygande ut mot de mindre lagen. Jag tycker vi presterar klart bättre mot de större och inte alltid får resultat med oss. Ja, men mot smålagen så presterar vi lite sämre men får resultatet, och det är väl tecken på ett storlag egentligen, så det tänker jag väl inte gnälla allt för mycket på.
Jag tror så här, vi har haft också, alltså, det vi har haft absolut största problem med, det är ju att vi har släppt in mål tidigt i matcherna, och det har ju gjort att du kommer in i en så pass pressad situation att du behöver vända en match. Det är liksom inte kanske läge att börja spela sin egen fotboll och tro på sig själv och liksom ha det här självförtroendet som krävs. Men jag tror att det har varit liksom det tydligaste, att vi har misslyckats i första halvlek eller i början av matchen, där vi liksom inte är 100% fokuserade och gör ett litet misstag som sätter oss i en situation där vi inte vet vad vi håller på med, och så handlar det om att jaga.
Och det gör... precis, men grejen har ju snarare varit, tycker jag, alltså jag tycker inte att vi generellt i de här matcherna där vi hamnat i underläge, jag tycker inte att vi generellt liksom har startat dåligt.
Nej, vi har startat
gånger
jättebra, men
snarare
vi
tvärtom, att vi bränner något superläge. Ja. Och sen så problemet är ju snarare att det krävs alldeles för lite för motståndarna att göra mål, helt enkelt. Det har vi pratat om massa gånger också, och kopplat in Handanovic och så vidare. Men det är det som har varit problemet. Men det ska dock sägas att någonting som man alltså såg glimtar av redan i premiären ju den här säsongen, är att jag tycker att varje gång som inte har hamnat i underläge den här säsongen, kanske något undantag, typ så här Real Madrid då, när vi får det röda kortet på Vidal och så vidare, men i typ alla andra matcher där vi har hamnat i underläge, så tycker jag att man känner att fan, det här kan vi verkligen vända. Och det är inte en känsla som jag har haft överhuvudtaget i, liksom de senaste 10 åren när man har kollat på Inter. Då har det ju snarare varit så att fan, släpper vi in 1-0 mot Torino, då är det kört liksom.
Ja, där får jag väl ge rätt. Vi har ju suttit och tjafsat lite i våran WhatsApp-tråd om det, för när vi hamnar i underläge, alltså mitt humör går alltså ner genom golvplattorna, alltså helvete vad sur jag blir.
Och det är väl inte konstigt, alltså med tanke på vad vi har genomlidit de senaste åren. Men nu så känner man ju precis som Jakob säger, eller jag känner exakt likadant. Vi startar med ganska liksom slarvigt, släpper in ett mål. Men man är helt övertygad om att vi kommer vända och vinna. Alltså du kan spela pengar på det liksom. Det är på den nivån. Men tidigare så var det så här, vi kämpar. Kan vi få ett kryss? Jag är nöjd. Bara låt mig inte torska.
Jon, jag tänker vi ska prata lite Juventus-matchen här. Vad är det som gör oss... Alltså vi ligger ju en ganska stabil bit framför Juve i ligan. Vi slår dem i första mötet. Jag skulle vilja argumentera att vi är bättre än dem. Håller du med mig där, och om du gör det, vad gör oss bättre än Juventus i år?
Ja, vi har argumenterat om det där tidigare säsongen, om huruvida spelarmaterialet är bättre eller sämre eller likvärdigt med Juventus. Det finns väl lite olika meningar, men tittar man på matchen igår, som man kanske inte ska dra en fullständig slutsats av då, som vi var inne på tidigare med bara en match, men jag skulle ju definitivt säga att vi är likvärdiga spelarmaterial, och nu när de dessutom haft skadebekymmer så tyckte jag ju vi hade en överlägsen startelva att ställa upp med. Men jag tror psykologiskt är det egentligen som avgör ligapositionen som vi har just nu kontra Juventus. Jag tror... ja, lite det här med att de har haft ett par tränarbyten, Pirlo har kommit in som ett litet wildcard, Cristiano ett år äldre, och de har haft några halvknackiga insatser under hösten som jag tror kanske har gett dem lite griller i huvudet. Och det är här någonstans, ja, när vi har kommit alltså, liksom runt, vi har nästan kommit halvvägs genom säsongen, och där någonstans tror jag det psykologiska börjar liksom väga in ganska tungt, hur man närmar sig matcherna, match för match då, och hur man liksom, vad man har för vision, vad man tror på, vad man inte tror på. Milan är ju just nu, tror jag, är en sån vägdelare där de ska bestämma sig för om de faktiskt tror på sig själva att de kan gå hela vägen, eller om de inte har materialet för det. Men vi vet ju, vi har ju vetat hela tiden att vi har på pappret haft materialet, med ett bygge som påbörjades redan förra säsongen, och där handlar det ju mer om att sätta den här mentala riktningen och komma in i en fas så som vi gjorde här i november-december när vi började vinna och vinna och vinna. Även de matcher när vi spelade lite halvknackigt och det såg lite ojämnt ut kanske, så kände man ändå den där att ja, men vi har ingen lust att tappa poäng helt plötsligt. Nu har vi liksom satt kursen. Så jag tror det avgörande för oss nu är att behålla fötterna på jorden. Efter den grymma segern så måste vi liksom visa att okej, det här var inte en engångsföreteelse för att vi var motiverade att vinna derby d'Italia. Det är den här nivån vi vill ligga på och fortsätta och spela så. För det, alltså, igår såg det ut som de hade fruktansvärt kul när de spelade fotboll. Och det var ju kul att se på. Det var ju underbart att se på de här triangelkombinationerna och raka uppspel på anfallare som väggat till mittfält. Och så Barella kom liksom, han, jag vet inte hur många gånger han hade djupledslöpningar. Helt
ja, öppen
gata liksom, rätt vän med boll. Och kunde liksom bara, okej, vem ska jag fördela på framåt här? Det var ljuvligt att se. Men som jag var inne på, alltså det psykologiska nu, att ta det här vidare. Att inte det här var toppen och att vi sen ska falla ner på någon nivå under igen. Liksom. Det är motivation det går på.
Mm. Jag håller med Jonas. Jag ska bara flika in det att så här... alltså som sagt, jag nämnde det lite innan att under liksom, den här tidpunkten på säsongen så ska man inte kolla för mycket på tabellen. Förutsatt såklart att man överhuvudtaget är med poängmässigt i toppen, så är det viktigare att utvärdera prestation, tycker jag. Och som sagt, tidigare i alla avsnitt, jag vill bara klargöra det återigen. Men däremot så tror jag att den här matchen var enorm för den här truppen på ett mentalt plan liksom. Just med tanke på det som vi pratade om innan, att det har varit många matcher för den här truppen de senaste åren, även med Spalletti liksom innan Conte kom. Framförallt då de här sista omgångarna i Champions League, när det har varit liksom att nu gäller det verkligen för Inter, och eller när konkurrenter har tappat poäng i ligan och så vidare, då har det ofta skitit sig liksom. Men att man kommer ut och gör en sån här nästan felfri prestation på typ alla spelare utom typ Lautaro då, jag tror att det kommer ge ett självförtroende som kommer vara liksom vitalt i kommande matcher av den här karaktären, typ derbyt som kommer komma, en bortamatch mot Juve och så vidare. Så att, jag tror att den här segern som sagt är enorm på mentalt.
Alltså den här matchen kan och bör Conte i princip använda som instruktionsvideo för att visa spelarna vad vi ska göra mer av och vad vi inte ska göra. Det behöver han ju inte. Alltså, det var en klinisk match på alla sätt och vis, utom såklart att vi bränner soprena lägen mitt i slottet fler än en gång. Men det är inte någonting, vad ska man säga, det är inte en del av spelet
det är inte
en taktisk fråga liksom, om huruvida man skjuter över eller innanför målramen. Men hade Lautaro gjort ett par baljer och Juventus kunde fått en feldömd straff som Ronaldo hade missat, då hade jag tyckt att allt var perfekt liksom.
Precis, jo, men alltså, vi borde ju ha gått ut i halvtid med 3-0 i den där.
Ja.
Jag tänker att det var ju många spelare som liksom presterade delvis på sin vanliga nivå, men också över den. Så jag tänkte att vi kan plocka varsin liten lirare här och lyfta fram vad just den här spelaren bidrar med i den här matchen och då till laget i stort. Binan, har du lust att börja?
Ja, men jag kan väl börja med... Jag misstänker att många kommer välja Barella, så jag väljer Baston idag. Och så här, passningen är en sak. Men att vara en mittback som är född 99 och prestera så här bra fotboll under så här lång tid, att bli en av de absolut mest givna spelarna i vårt lag. Alltså, det här är en spelare som petade Diego Godin och har liksom varit, alltså han växer så mycket dag för dag, och man pratar ganska lite om honom, men om man egentligen förstår liksom vilken typ av spelare vi har fått fram i en sån här pressad ekonomi med fotbollen, så som det är, så svårt det är att få fram liksom bra egna talanger eller egna spelare, Det är en av våra absolut största utropstecken för, ja, men både förra säsongen och den här säsongen. Vilken sjukt
vi får ju faktiskt understryka här lite grann att egna talanger, han är ju Atalanta fostrad och vi betalar 30 miljoner euro.
Jo, men förstår jag menar, det är ändå en ung talang
som lyckas. Man är lite dopad också, ska man säga.
Ja, det är klart.
Spelare som gick åt andra hållet.
Men... Ja, men det är mycket snack om att Inter alltid förstör talanger, etc, etc. Det vet jag om inte annat att ganska många pratar om, liksom. Och ja, det kan man ju tycka vad man vill om, men kollar man på vad vi har gjort de senaste åren alltså om vi bortser från att värva hypade supertalanger som är svindyra, så har vi ändå fått fram, alltså Brozovic var väl inte så gammal när han kom till Inter, Bastoni var inte gammal när han kom till Inter, Barella likaså, Hakimi,
Lautaro Martinez,
alltså det är massa unga spelare som som faktiskt lyckas och gör det bra i Inter. Så att kanske vi ska döda den, alltså, så här, köper du, ska du få fram absoluta toppen och så här, superspelare, du kommer behöva misslyckas med ett par stycken. Sen så kan man fortsätta diskutera de vi har misslyckats med som lyckas i andra klubbar, men jag menar, det är inte, alltså, det är inte så pass många egentligen om man räknar på hur mycket värvningar vi gör varje år.
Nej, men nog framförallt om vi ser till liksom, vad heter det, värdet vi får ut av dem. Sen om man tar liksom Balotelli och Kovacic och såna här lirare, Mauro Icardi, det är ju inga klubbar som kommer få tillbaka de pengarna som de la ut. Nej, så precis. Liksom, de kommer inte få tillbaka samma summor som vi fick.
Nej, så att Bastoni är en personlig favorit. Jag tycker att han har öga för alltså hela spelplanen. Det är ganska ofta under den här 8-matches-streaken där han har stått för framspelningar som är helt otroliga. Så att han slog den passen till Barella igår, det var nog alla beredda på. Jag såg en stillbild också på att både om det är Vidal och Brozovic eller Lautaro kanske. Ja, båda pekar att han ska lägga bollen på Barella där. Så det är ju ett intränat...
Det sa ju Bastoni själv också.
Ja, jag läste i intervjun efter. Han hade sagt att det var, alltså, vi har tränat på träningen flera gånger. Det har inte gått så bra då, det gick bra.
Jo, det är 60.
Ja, precis. Alltså, men han halkade
väl? Han fick iväg bollen. Ah, han halkade att han inte...
Och att han inte skulle få med bollen.
Han hackade efter tillslaget.
Ja, och det får man också ta, så här, självförtroendet att lägga den bollen. Alltså du möter, alltså, såg ni Chiellini slog ut med armarna innan han ens hann springa. Alltså det gick liksom inte. Det är en så pass perfekt boll.
Ja, och den är 61,3 meter uppmätt. Alltså ja, det är en otrolig.
Och det är, som sagt, det är en situation. Och det är kanske extra viktigt för att det är derby d'Italia, men det han har visat den här säsongen tycker jag tyder på, alltså, extremt stor mognadsgrad och sen så kvalitet och lugn, alltså otroligt lugn för att vara en ung mittback.
Jo, han har ju även en duell där mot Ronaldo som liksom, som han är cool lugn i.
Vem då? Spelade han igår?
Ja, nej, alltså han var väl där och...
Ja, men helt ärligt, alltså hur för det är ju också så här. Hur kunde vi få bort kanske världens bästa fotbollsspelare under 90 minuter? Det får man också ta med sig. Alltså det handlar inte bara om resultatet att vi vann.
Ja, nej.
Vi fick en spelare som är bäst i världen att tappa efter 30 minuter hade han gett upp. Det gick inte.
Mm. Ja, det är en otrolig insats av laget och av Bastoni. Jag tänkte bryta in här och prata om Marcelo Brozovic.
Ja.
För
jag har drivit Brozovic propaganda i så här 5 års tid. Jag får
vet du vad Jakob, det har du fan rätt i. Du kan faktiskt få den här. Så ta Brozovic du. För jag har flera kandidater.
Nej, men jag har redan sagt allt som går det. Jag har också det. Men jag har fan sagt allt som jag kan vill säga om Brozovic genom alla år. Så du han
okay, nej men jättebra.
Jag vill höra dina egentligen.
Att till att börja med så vill jag understryka att det här är ju inte en helt okritiserad spelare i det här Inter. Alltså det är, om man läser, det är inte så mycket i våran grupp faktiskt. Våran grupp får man ändå ge lite cred till. Men om man läser den här stora internationella gruppen så är det fan många som har liksom, som tycker att Brozovic är ett problem i det här laget och att vi liksom typ förlorar poäng på honom. Vilket är total galenskap. För jag argumenterar ju att igår så gör ju han bland sina absolut bästa matcher i Inter.
Och den som säger emot det kan ingenting om fotboll.
Nej. Nej, och framförallt så jag vill ju även rikta liksom lite alltså ordentligt med kritik till Juve på just den punkten. För typ alla lag i den här ligan förstår att man ställer en gubbe på Brozovic och så markerar man bort honom. Men de släppte honom gång på gång och jag tror aldrig att jag har sett Brozovic få så mycket tid på sig. Och när han får tid på sig, killen missar inte en jävla passning. Alltså han dikterar tempo perfekt, han hittar öppningar, han vänder, han skiftar sida i spelet, höjer tempo, sänker tempo. Alltså en 10 av 10 insats av honom.
Och jag får jag hoppa in där, för grejen är så här att jag håller med om vad du säger, jag håller med om att man bör sätta en spelare på Brozo, men igår hade inte det spelat någon roll, för grejen som vi alltså det som hände igår och det som vi har behövt under liksom varenda match egentligen, det är ett fungerande mittfält där vi vinner matcherna, därför vi spelar med 5 mittfältare etc. Alltså när vi spelar med 3 så pass energiska och rörliga och kreativa mittfältare som faktiskt både Brozovic, Barella och Vidal är, alla 3 krigare, alltså det räcker inte, går du och håller i Brozovic, du har en Barella och en Vidal som kommer göra exakt samma jobb. Alltså liksom, alla 3 kan skjuta, alla 3 kan slå öppnande passningar, alla 3 kan liksom tackla och erövra bollen igen, och det är det som var nyckeln igår. Alltså det ger tid åt alla andra, det ger löpningar åt alla andra etc. etc. Så att det är det som är alltså det speciella. Det gick inte att stoppa oss. Du kunde satt in vilket lag som helst igår. När de 3 kan spela med varandra och är taggade så kommer vi vinna matcherna. Det är liksom, jag är helt övertygad om det.
Ja, ja, absolut. Och till en viss gräns skulle jag säga. Det här är ju som du säger skickliga passningsspelare, tacklingsspelare, bolltekniska och så vidare. Men det Brozovic har, alltså det här när han droppar ner i backlinjen och hämtar boll och startar hela anfallet. Alltså det är få i den här ligan, om någon i den här ligan, som faktiskt kan göra det på den nivån och med den frekvensen som han gör det. Så
ja, det jag satt och tänkte på det. Jag får säga också matchens gång, så som det alltså, jag också liksom, jag är lite som Brozovic propagandist.
Härligt.
Jag hade egentligen lust att omnämna honom här, men det jag skulle komma till var att jag satt och följde liksom honom ganska intensivt under matchen för att liksom se hur han axlade den här rollen efter diverse kritik, för han har inte varit på den nivån denna säsongen som han var på föregående 2 år i mina ögon. Han har haft några matcher där han liksom har droppat lite som det har känts i koncentration, men då har det ofta gällt hela laget. Men jag satt och föreställde mig att okej, okay, antikontekörerna och Eriksen propagandisterna skulle få liksom gehör då. Okej.
Okay. What up?
Bara för att vi möter Juventus, sätt in Eriksen, han är bäst, han har gjort flest assist i Premier League, visa liksom nu vad han tillför det här laget och att han klarar att dirigera mittfältet på det sättet. Och när jag ser Brozovic, hur han som Bina inne på den här, att han faller ner, han flyter mellan backlinje och mittfält och är hela tiden tillgänglig för att ta emot bollen, och motståndarna klarar liksom inte det där och markera bort honom, för han är hela tiden i rörelse. Det, inte en chans att Eriksen hade kunnat axla den rollen.
Nej. Och sen också Eriksen har ju, alltså Eriksen, det kom ju statistik på att när han spelade i den rollen mot Fiorentina i cupen då, att
han, ja, men han spelade 120 minuter.
Men det som, men, jo, men exakt, men han sprang väldigt mycket även nu, alltså sett ifrån
1,6 mil.
Men det som, ja, exakt, Brozovic sprang ju 17 där i den där semifinalen i VM dock. Men
jo, men det är inte så att han liksom chillade och tog en sig.
Jag skojar. Nej, men exakt. Men det som däremot Brozovic har ju också, som Eriksen inte har, det är ju de defensiva kvaliteterna. Alltså Brozovic har ju ett närkampsspel som är bra. Eriksen, jag har svårt att se att han kan axla den rollen. Och sen vill jag lägga till också att den här, det var väl typ senast vi spelade in, när vi hade en lite tyngre period, så var ju faktiskt Brozovic borta en del av de matcherna. Han hade väl corona där efter något landslagsuppehåll. Missade väl
så. Han har gosat med Domagoj Vida, killen som ser ut som corona.
Ja, just det.
Vänta. Det var ju då jag fick hans tröja. Så frågan är om jag har en coronatröja. Och man får inte byta tröjor heller på grund av restriktionerna. Så att det är jävligt skumt.
Men i alla fall, och då det sammanfaller ju lite med att vi byter tillbaka till, eller går tillbaka till 3-5-2 systemet som vi spelade med förra året. Men jag tror att alltså när vi inledde den här vinstraden då i ligan, men som vi var inne på lite nu, att vi har inte så många andra spelare i truppen som kan spela i den här rollen som Brozovic gör. Så att att vi inleder den här vinstraden tror jag fan beror jävligt mycket på att Brozovic kommer tillbaka i sin rätta position. För att han bidrar med, så han gör så mycket för balansen. Alltså det är så många lägen som är, att om vi har sett, vi etablerar spel på offensiv planhalva, så är han jävligt bra på att placera sig för att fånga upp eventuella bolltapp och sådana grejer. Alltså det där är också en sån grej, du får inte det från Eriksen. Det är så mycket liksom andra bollar han vinner, så mycket bollar han fångar upp. Och det är inte bara för att han täcker mycket, utan för att han springer mycket, utan han är smart, han är placeringssmart.
Som en så här semi-propagandist för Christian Eriksen då, trots att han är dansk, sjuk nog, så vill jag ändå försvara honom lite grann, att liksom, han gjorde en bra insats mot Fiorentina i den rollen. Han klantade till alltså, den någon
okay,
gång.
Men
det är ju inte där, alltså vi som gillar Eriksen och vi som vill se honom spela och bli en integral del av Inter, det är inte där vi vill se honom. Alltså det är ju den rollen som Sensi lämnar efter sig. Den, liksom, det är ju Vidals plats man vill ha in honom på. Sen är det ju svårt att kritisera Vidal när han lirar som han gör den här matchen också. Men
Ja.
Så det var min lilla eller vår gemensamma lilla analys av Brozovic. Jakob, har du någon annan du vill lyfta?
De två givna att lyfta utöver alltså det är ju Barella då, såklart också. Men annars är det väl Barella, Hakimi och Lukaku som är alternativ. Men fan, det blir väl jag lämnar Barella till dig, John, så tar jag Hakimi. För att Hakimi fick ju en del kritik under hans första tid i Inter, av mig också verkligen, för att jag tycker att det beror förmodligen på grund av en självförtroende grej, men det var så här, det var liksom tekniska misstag och grejer som så här, man ska inte se från en spelare som har kostat så mycket pengar.
Men vi visste väl att det var liksom en barnsjukdom, att det där skulle släppa liksom.
Jo, absolut. Men alltså den spelaren han har varit senaste, jag vet inte, 6-7 omgångarna, det är alltså, det är ju som att han är fuskig. Så nej, men alltså jag vet inte riktigt alltså vad man ska säga. Han har gjort 6 mål i ligan för oss den här säsongen, 4 assist kanske, något sånt där. Och alltså vi har ju, alltså det var ju tydligt också vilken, det var också någon sån här screenshot som florerade på Twitter i samband med första målet, att Hakimi driver bollen inåt i banan och
släpper på bra, så
det är 4 spelare liksom. Nej, men det är 4 spelare ju framför. Så att alltså hela deras lag är centrerat, och då rör sig Barella ut i Hakimis yta på högerkanten, och så släpper han in, som du sa, till Vidal var det, och sen ut till en Barella som är helt fri. Så bara att vi har en spelare med så stor respekt i motståndarna är ju också någonting. Sen var det ju vissa, alltså hans snabbhet, du vet, alltså vi såg ju den här mot Fiorentina i kuppen nu, när Eriksen då klantar till det, försöker torska matchen åt oss i minut 90 va. Tappar bollen och vi hamnar typ 2-2 kanske i ett kontrollsläge, men Hakimi liksom bara klampar iväg och bryter bollen som ingenting. Så att ja, det är fan En helt otrolig spelare. Han gick verkligen klippt och skuren för det här.
Ja, men målet mot Roma, det är ju, det är ju, det är potentiellt säsongens mål i Inter.
Men det är alltså det man får med honom också. Alltså, som vi pratade om, Inter låg ju efter ledningsmålet och så lite lägre än hur man inledde matchen. Och vi pratade också om hur många gånger Barella lyckades bli rättvänd och hur många alternativ han hade. Men det är alltså att ha Hakimi i de här omställningarna är ju, det är verkligen otroligt. Alltså,
det är livsfara för motståndare. Alltså, det är helt omöjligt. Du kan inte släppa dem. Det såg man ju när de skulle markera igår. De glömde ju Lukaku och markerade med sex spelare runt Hakimi.
Alltså. Men det är omöjligt att försvara mot en spelare som är så snabb.
Ja, verkligen. Och vad heter det? Det har ju varit lite snack om Hakimi den här veckan i och med, vad heter det, i och med våra betalningar till Real Madrid, och så har det varit det eviga tjafset om att han skulle ha någon så här typisk Real Madrid style återköpsklausul, och det kan vi ju lugna våra kära lyssnare med att det har han inte. Och det som har varit i nyheterna är helt enkelt att vi har gjort upp en ny avbetalningsplan med Real Madrid på grund av covid-19. Så det är ingen fara på taket.
Och skräll att det kommer 15 nyheter i rad negativa för Inter inför ett derby i Italien.
Ja, men det är ju givet också.
Ja, men alltså det jag tycker är, för första gången så tog alla vidare med en nypa salt i alla fall. Brukar ju bli lite kaos, och sen så måste man ändå...
Utöver det är det där jävla Vidal-grejen.
Ja, precis, men det är massa grejer liksom. Men utöver det så måste vi också säga att det som jag tycker är lite chockerande idag då, det är att hela Italien, alltså man kollar alla första sidor och alla, alltså, hyllningarna har inte slutat. Det har ju verkligen varit alltså till och med från Juve-fans att säga, okej, vi har ingenting att säga till om liksom. Det som hände igår, det var en klassprestation som inte ens går att beskriva liksom.
Det går ju inte att säga någonting annat när det är så överlägset
liksom. Ja, precis, men jag menar alltså, om man kollar på resultatet, kollar upp om 10 år, alltså vi vann med 2-0, det är ingen grej. Men jag tror att alla som såg matchen och som förstår liksom vad som hände igår visar att det var men det var kanske en tydlig markering att nu är det dags för trendbrott här i Serie A. Nu räcker det. Ni har vunnit 9 år i rad, det kommer liksom inte bli ett 10 år nu.
Nej. Mm. Men det var ju som jag sa efter matchen också, att man drömmer ju om att man tittar tillbaka på den här matchen om något år och ser det som lite slutet på Juves era och början på Inter. Men det är, känner man inte rätt så är det önsketänkande. Men
ja, och så här, det kanske inte blir ändå. Det kanske inte blir nu tror jag fortfarande.
Nej, det behöver inte vara 9 raka titlar, men
så länge de inte vinner sina 10 raka så har vi gjort någonting rätt, anser jag just nu.
Så länge vi vinner en eller två.
Jajamän. Jon.
Yes. Ja, Brozovic försvann ju. Men det blir ju svårt att inte nämna Nicolò Barella såklart. Det är väl första gången, känner jag, i den här matchen att vi har en spelare som påminner om Wesley Sneijder i kapacitet och inverkan.
Ja, jo.
Men då ska jag ändå säga, alltså jag på allsidighet så ratear jag nog nästan, ja, okej, Sneijder ska ha såklart för sina offensiva kvaliteter, han är väl lite mer målfarlig och finkänslig, men när vi var inne på det här med att Brozovic är duktig på att placera sig för att samla upp andra bollar och liknande, när man ser Nicolò Barella som är först ner och hämtar upp bollen på egen plan halva efter en lång boll från Juventus efter en hörna eller liknande, så där är det också otroligt vilken arbetskapacitet som han kombinerar med, alltså, otroligt spelförståelse.
Han måste ju vara dopad.
Och spelförståelse är ju magisk alltså.
Han räds inte
något. Och även när det ser ut, alltså, när det ser ut som att han liksom, okej, nu får han sig en riktig tackling här i ryggen, så är det som att motståndaren bara studsar ifrån honom och han bara fortsätter liksom.
Det är också tre gånger per match, ja. Så tror man att han har brutit foten liksom. Alltså, sen så joggar han av det.
Grejen är oavsett att
han
backar
ju inte en sekund, mm. Även fast han vet att han kommer åka på den smällen. Alltså hade det legat en boll och liksom tippat på kanten till ett stup, alltså snubben hade max löpt mot den bollen. Och liksom,
alltså vem man än är, vilket lag man än håller på, ser man Barella spela fotboll, ja. Då njuter man. För då ser man, det här är en som representerar den riktiga fotbollen, den som, där en fotbollsspelare kämpar röven av sig. Där det är inte en massa liksom filmningar och massa fianterier, utan han spelar fotboll på absolut liksom med livet som insats, helt enkelt.
Ja,
och det känns så jävla genuint och äkta. Och det är så här, det är det man har saknat. Någon som verkligen brinner för det här, brinner för liksom sporten i sig, brinner för laget, levererar och har ett öga för spelet som få
just,
andra
just det där, han ger, att fan, inte ge upp liksom, att, även när det blåser lite snålt och sådär, fan det är 5-10 minuter kvar, men han fortsätter hela vägen. Jag hörde, vad var det någon, jag hörde något sjukt.
Han är nog dopad, alltså.
Ja, jag hörde något sjukt, var någon svensk kommentator som hade kommenterat honom som allt för gnällig eller något sånt där, men det.
Ja, det var ju Gusten.
Nej, det är
Nej, Gusten, alltså. Ja, jo, det var det, ja. Och han tog tillbaka
det. Var Gusten, yes.
Ja, Gusten sa det, ja. Ja. Men jag tror han insåg direkt att han liksom, det var kanske inte det mest populära man kan säga. Men det var ju så här, alltså grejen är att Barella är ju en ful spelare, och det har jag ju tagit upp tidigare och fick mothugg då, men det är ju vissa system. Alltså ful spelare i den bemärkelsen att han, ja men det är lite tjuvnyp och det är lite extra så här, men det är ju det man älskar.
Han drar ju på sig för mycket kort också,
det måste prata lite bättre. För mycket alltså, med domarna och sådär. Men det är alltså, det är där man älskar, det är sådana spelare man vill ha.
Ja, verkligen.
Ja,
alltså det är väl liksom det närmaste vi har haft typ, vad ska vi säga, Stankovic, ja. Sen Stankovic.
Ja.
Det där var ju fan roligt. Jag har inte mycket till övers för Jesper Husfeldt, men han sa ju fan en rolig grej igår om Barella och Stankovic. Han pratade ju lite, jag vet inte om ni
Barellas minns hund där.
Vad han sa. Nej, men det var ju någonting med att alltså Barellas familj har ju inte riktigt tydligen. Och det har man hört förut också, när man har sett den här bilden när han har inte kittnat en liten och så, att han typ farmor vill att han skulle spela eller någonting. Alltså något. Så sånt älskar mig också för det första. Men han pratade om att Stankovic var tydligen Barellas favoritspelare när han var liten. Och att han hade, på det sättet som Stankovic positionerade sig på mittfältet, hade gjort en ung Barella tårögd. Och det var ganska roligt.
Nej, men han har ju döpt sin hund till Deggio också. Ja, men.
Är det så?
Gangster alltså.
Ja, det är också grymt alltså. Men det kan man ju förstå om han gjorde så stort intryck, hans positionering.
Men det säger alltså, det är väl ännu ett exempel på hur mycket han älskar den här sporten. Det är det man gillar med Barella, alltså han är fotboll.
Ja, och så fick han ju barn en ung fotbollsspelare natten efter matchen också.
Ja. Vilken jävla kung alltså.
Ja, det
är riktigt sjukt.
Alltså, det måste ju sägas.
Det är ett kul lag
i så fall, att när man, som du var inne på, när man pratar om ett spel som Barella, någon som alla som älskar fotboll gillar att se, en spelare som spelar som Barella med det hjärtat och inställningen. Och om man då väljer att hitta epitetet gnällig på en sån spelare, då har man ju någonting personligt emot honom i så fall.
Fast det kan jag köpa ändå. Alltså inte om Barella, men att liksom att man har svårt för en allmänt omtyckt fotbollsspelare. Till exempel, jag klarar ju inte Zinedine Zidane.
Okej, jag tänker diskutera.
Nej, det behöver du inte göra. Jag har fått tillräckligt med skit genom livet för det, men
det är väntat också att du inte gör.
Ja, men det är delvis alltså, det som har plats i kärleken som sätter sig lite i vägen, men också så här. Bara, han var så jävla bra, man bara jo liksom så här, men han, alltså, han pissade ju bort den viktigaste matchen i hela sin karriär. Alltså,
men hallå,
jag håller fan med på den punkten att Zidane borde ha fått mer skit för den där grejen.
Ja, men och liksom alltså, med i doping.
Sparar det till Juve på den.
Med doping Juve och liksom så här, bara, aldrig allmänt större skitstövel, bara. Fuck honom.
Men på tal om Zidane, Lukakus Zidane-vändning mot Chiellini igår. Alltså wow, den där, att det där inte blev mål, det är typ det jag har mest ångest för gårdagens match. Det där skulle ju varit årets, decenniets mål alltså. Nej, men... han snurrar runt Chiellini som abonnerar. Som att det var Gordon fotboll.
Ja, nej men alltså, och det är så mycket runt Chiellini alltså. Såg ni vad Chiellini sa efter matchen? Att det här.
Jag tror det är första gången jag respekterar Chiellini.
Ja, delvis det. Han säger ju liksom så här bara, varför förlorar vi? Bara, ja, alltså de, han säger typ att de var bättre på allt. Vilket bara är ett, det var vi. Vilket bara är ett bevis på att vi har borrat dem så otroligt djupt. Alltså den där sitter i själen på dem nu. Alltså för vi har ju slagit de här för, vi har ju slagit Chiellini flera gånger. Och det är alltid någonting, det var den faktorn och domaren det här. Och liksom man vet ju hur Juve är generellt efter en torsk. Det är domaren dit och liksom, fan vet jag, det började regna och jag hade dåliga skor. Alltså det är ursäkt efter ursäkt efter ursäkt. Mm. Och då får liksom den största Juve-grisen av alla och bara oj, 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 jävlar vad vi blev ägda. Då har man gjort en bra insats alltså.
Ja, och även på frågan om han kunde stoppa Lukaku. Stoppa Lukaku, det är ingen som kan stoppa Lukaku. Man kan sakta ner honom, alltså få honom, men du kan omöjligt stoppa honom. Mm. Och det, alltså, det säger också så här, alltså, fattar ni vilken, alltså, även fast Lukaku kanske inte gör något mål igår, alltså killen får ju med sig, alltså varenda jävla boll som kommer hans väg. Det är ingen chans för någon.
Nej, men och hur viktigt det är i uppspelen liksom, att bara alltid kunna lägga upp en boll på honom. Det ser vi ju. Alltså så, alltså om vi då tyvärr refererar till den här fucking Sampdoria matchen som jag kommer ha mardrömmar om i flera år om vi inte vinner den här ligatiteln. Men alltså vi ser ju så, alltså inte bara att liksom Lautaro och Sanchez missar sina chanser och så vidare, men vi har ju jättesvårt att liksom etablera och liksom stabilisera vårt spel uppe på deras planhalva så fort vi saknar Lukaku, för det är en kille som du ger bollen och så kan han bara stanna.
Jag har lite grejer att säga där, men jag tror jag kommer fråga på det alltså, på den grejen. Jag ser fan, jag såg någonting om det. Om det där med utan Lukaku så.
Jajamensan, vi kanske ska ta lite frågor men, i och med att vi har varit igång i snart 15 minuter.
Ja, det är nog dags.
Jag kan ta fram, eller vad säger jag, kan ta dem här. Om vi börjar med, ska vi se här. Vi har ju tagit mycket med Lautaro Brozovic. Men vi kan ta den här från Sobhan. Lautaro, när kommer han bli så effektiv som en anfallare av hans kaliber ska vara? Hinner vi se det medan han spelar för oss, eller ska han behöva lämna oss för till exempel Barca eller ett annat lag för att nå den nivån? Vad säger du, Jon?
Att han skulle lämna för Barcelona för att bli så bra som han har potential till, eller bra?
Ja, precis. Med tanke på att han hela tiden är liksom snudd på perfekt och sen så är han katastrofal i sista liksom avgörande spelet, eller vad man ska säga.
Alltså, ska jag säga, var han 23, 22, 23 år? Mm. Jag tycker jag sa det, han har varit nu det tredje säsongen i Italien. Första säsongen spelade han ju inte speciellt mycket. Förra säsongen var väl egentligen första säsongen som han
var liksom
på allvar på hösten där i Champions League och verkligen började etablera sig, för han fick en startplats bredvid Lukaku. Men jag tycker ju han har varit han har inte varit, absolut inte varit dålig i år. Han har gjort både mål och assist. Men han har ju absolut en förbättringspotential i att omsätta fler chanser än vad han gör. Men jag
undrar vad som händer med hans
sambandet med att han skulle liksom plötsligt sätta chanserna om han spelade i Barcelona. Jag tror
Jag håller med. Alltså, jag tycker det är bra att du säger det där, Jon, för att jag håller helt med att den här säsongen nästan inte över några perioder alls. Jag vet att jag sa det i vår säsongssammanfattning om förra säsongen att Lautaro verkligen hade perioder där han var, så var tydligt, tydligast var ju såklart under den här perioden när jag snackade som intensivast om Barca-ryktena under våren. Men även i tidigt förra säsongen var han katastrofdålig verkligen. Men i år så tycker jag att nästan alltid har han faktiskt varit ganska bra i spelet. Men sen har han ju bränt för mycket chanser, och framförallt viktiga chanser då. Som igår till exempel, och mot Fiorentina som tar den matchen till förlängning. Men en sak ska man fan komma ihåg, och det är att Lautaro har ju lika många spelmål i Serie A den här säsongen som Lukaku har gjort. Så att det är inte så att han har en dålig säsong målmässigt heller. Så att jag tror att vi behöver nog lite mer tålamod bara, tyvärr. Men jag är ju verkligen först att vara extremt frustrerad på de chanserna han bränner.
Alltså det jag känner är väl lite grann det där att han som anfallare, lite som jag känner med Alexis också, att han bränner liksom inte de svåraste lägena, utan han bränner dem där du förväntar att han ska avsluta säkert.
Exakt.
Och det är allt för exakt. Ofta det där en halv meter utanför, ostörd liksom, eller högt över. Tänk, alltså liksom lite även spelförståelsen egentligen, att tänker fel, avsluta på något annat sätt än vad som är det mest givna liksom för den situationen.
Exakt, han är ju inte riktigt som en nia på det sättet. Inte som du vet Icardi-typen som sätter alla sina sådana lägen, men nej, inte precis. Så många andra lägen. Men däremot så är Lautaro, ibland kan jag ändra in något liksom skott från 24 meter i krysset.
Alltså jag älskar de där gångerna när han kommer, lite som han kom mot
han hade ju tagit läge
inom det. Jag tror det är mot Chiellini, när han gör kroppsfinter och plötsligt så, alltså hade han bara gjort en till dragning ut på, åt vänster istället, så hade han haft öppet mål. Då hade han lurat både Chesney och Chiellini bort liksom. Men istället så ska han skruva den i bort och skjuta den långt utanför. Och där känner jag liksom lite grann det där. I de lägena kommer lite sån halvfri, så vill man att en anfallare ska sätta bollen som Barella gör när han kommer fri, eller som Candreva gjorde när han kom fri mot Borussia eller liknande.
Det var lite
att det ska det liksom inte vara den där tveksamheten någon ska säga, utan det ska vara så självklart på, alltså du ska ha det mentala övertaget som anfallare fri med målvakten. Medans Melataro, så känner jag nästan emellanåt att han blir lätt stressad av att inte ha gjort mål på ett par matcher. Och helt plötsligt är det som att bollen har det mentala övertaget på honom istället.
Det vi hade med Lautaro förra säsongen, det var att han alltid gjorde mål innan 30:e minuten. Alltså det här att han startar matchen på ett bra sätt och kan liksom gå på avslut ganska fort och få in bollen, då funkar det ju väldigt bra. Men jag tror det är det vi har saknat den här säsongen. Alltså att han har inte självförtroendet riktigt, och jag fattar inte vad det är som stoppar honom. Jag menar, häromdagen gjorde han ett hattrick, man tänkte okej, men nu lossnar det. Men ändå så fortsätter han bränna de här givna lägena. Det är tråkigt, men alltså, precis som Jakob är inne på, han spelar ju bra fotboll och han har inte varit dålig för oss, absolut inte. Så att jag är helt övertygad om att det kommer utdelning liksom.
Jag tror att du är inne på någonting där också faktiskt, med just det här med att förra säsongen fick han ganska många mål tidigt i matcherna. Att det kanske är en av hans svagheter, att när han bränner en chans så är han ganska svårt att hämta sig mentalt i samma match från det. Förstår ni vad jag menar? Att han bränner ofta en chans, säg att han bränner en chans tidigt, och då kommer han inte riktigt tillbaka in i matchen liksom.
Nej, för det är samma med hattricket. Då gjorde han tidigt, ja men då gjorde han hattrick till slut liksom.
Ja men exakt, lite så.
Nej men jag tror att det är det han behöver komma tillbaka till, och vara den här liksom, även fast Lukaku är liksom super mycket viktigare än honom, och det kanske påverkar honom, vad vet jag. Så är det viktigt tror jag att han börjar var explosiv där i början, för att det var ju liksom en stor styrka, precis som vi har varit inne på tidigare avsnittet, att vi har haft problem i den här säsongen med att vi bränner de här första lägena och gör att vi hamnar i en väldigt tuff situation resten av matchen, trots att vi spelar bra fotboll. Så att jag tror en nyckel för att vi till exempel ska kunna nå vårt mål den här säsongen, som jag är helt övertygad om är Scudetto då, så behöver vi få igång honom ännu mer liksom, och få han att vara lika viktig som vi hoppas på och förväntar oss. Vi kan hoppa här till vi har ju svarat på mycket frågor, men vi kan ta, det här är en bra klassisk fråga här från Elis: hur kan vi slakta Juventus och sen choka mot typ Shakhtar? Varför är vi så ojämna? Och du kan få den, Jakob.
Alltså vi har ju diskuterat den typen av matcher som Shakhtar-matcherna mycket. Men första matchen mot Shakhtar, borta matchen, är vi ju helt överlägsna, och det är ett jävla, ja, det är absurt att vi inte gör mål i den första halvleken framförallt. Där är väl också, Lautaro missar ju fan ett öppet mål i den matchen också för övrigt. Men jag tror att han syftar väl antagligen på sista matchen såklart, där det är kniven mot strupen. Och där är ju också en sån match där en av några stycken, inte varje så som vissa vill få det till, där Conte ska ha kritik för sin matchcoachning. För där ser vi ju tydligt tidigt inne i matchen att Shakhtar är nöjda med krysset. De är nöjda med att få en Europa League-plats. De är inte ens intresserade av att gå vidare från gruppen. Så att då, där hade vi kunnat få in fler offensiva spelare tidigare, och de bytena görs för sent. Så att, ja, så i den matchen så är jag beredd att till viss del lasta Conte för att han är för feg. Men samtidigt så har vi flera lägen som vi skapar ändå tillräckligt många chanser för att göra mål. Så där är det återigen ineffektiviteten som är en del förklaring.
Ja, jag tror nu är ändå inne på det, så kan jag väl också diskutera det med Conte. Och det är klart som fan att han ska ha kritik, speciellt för Roma-matchen. Alltså grejen är, när vi gör de här bytena, det jag tyckte om igår, alltså även fast vi ledde med 2-0 mot Juventus, så gjorde han inte det stora misstaget som han gjorde mot Roma. Det vill säga han gjorde inga defensiva byten, han gjorde raka byten.
Det som var stora grejen tycker jag igår, mot skillnaden mot Roma, var att vi behöll ju våra kontringsspelare på planen. Framförallt Hakimi då.
Ja precis, men det jag menar, alltså bytena han gjorde var ju raka. Han bytte ut Young mot Darmian, vilket är ett helt rakt byte. Bytte ut
Lautaro mot Alexis, va?
Ja, Lautaro mot Galdini, Alexis, ja, och Vidal, Galdini. Det vill säga att alltså, ingenting var defensivt lagt. Han försökte inte stänga matchen eller något sånt där skit, utan vi fortsätter på så som vi har gjort. Det funkar bra. Det är så här vi ska spela. Och jag tror att det är där jag hoppas att han lärt sig en läxa från den typen av matcher där vi leder med kanske udda målet och ändå försöker spela någon så här defensiv fotboll som inte är den typen av fotboll vi ska spela liksom. Utan vi har så pass mycket kvalitet att vi ska kunna göra de här raka, eller till och med fortsätta med vårt offensiva spel hela matchen, inte försöka
uppfylla. Nej, exakt. Alltså det är ju en sak att välja att gå till 5-4-1 så som han gjorde mot Roma, om vi redan är jävligt tillbakatryckta, att då få in liksom typ en till i backlinjen bara för att få ha fler folk där liksom. Om det är mycket bollar som pumpas in i box och så vidare, då är det en sak. Men mot Roma var det ju katastrof, för att vi dominerade matchen i liksom 65 minuter.
Det var precis som att du försökte förstöra.
Ja, det var uselt.
Yes.
Hampus, en fråga här från Josef: vad handlar det här snacket egentligen om angående vår ekonomiska situation? Stämmer verkligen ryktena om att löneutbetalningarna är uteblivna från månaderna juli och augusti? Om det skulle stämma så är situationen rätt så skrämmande.
Just den uppgiften om lönerna är ju inte bekräftat av klubben än, men att den ekonomiska situationen är skrämmande, ja, det vill jag lova. Vi har ju gått ungefär 90 miljoner euro back under den här pandemin. Och det är ju inte summor som man skojar bort. Och jag kan bara säga att tacka Gud för att vi faktiskt köpte Hakimi för Icardi-pengarna. För annars hade de pengarna brunnit inne mer eller mindre i det här läget som vi nu befinner oss. Men
vilka pengar? Det.
Nu ja, men, är det lönerna som brinner in i det här.
Precis. Ja, men det skadar ju inte, det skadar ju inte oss fyra, eller hur? Nej, men så den stora, liksom, det stora problemet här är ju liksom hur mycket den här pandemin faktiskt har kostat hela fotbollsvärlden och liksom framför allt värdeminskningen på spelare. Det är liksom, om vi säger vi köpte Christian Eriksen för 20 miljoner euro i januari förra året, och det vilket år som helst hade ju varit en dunderaffär, men nu är vi i en ekonomisk situation där liksom 20 miljoner för en spelare är otroligt mycket pengar sett till att det är ingen som har någonting just nu. Det är knappt någon som har kapacitet att värva. Så liksom, och vi är absolut inte unika i den här situationen. Om vi säger både Juventus och Milan har gått mer back än vad vi har till och med. Men den ekonomiska situationen är ju mycket, mycket allvarlig. Så förvänta er inga nyförvärv i januari. Det har ju redan,
det har ju, jag redan tror inte en sekund på att vi inte betalt bekräftas. Det där är för mig ren bullshit.
Men det snackade de ju om redan i, efter sommaren så var det väl Marotta eller någonting som kommenterade att man hade inte gjort som övriga klubbar och bett spelarna att gå ner i lönen och sånt där, utan man hade betalat ut som vanligt till dem, för man hänvisade till att de hade fått spela vidare hela sommaren och typ jobba övertid då.
Ja,
så de hade gjort sig gott förtjänt av att få det utbetalat, så det låter ju lite motsägelsefullt.
Yeah, ligachefen
var ute redan i november och pratade om att typ Serie A är på väg att gå bankrutt liksom. Så det är ganska kritiskt.
Ja, alltså, oavsett, alltså, det är inte garanterat massa ekonomiska problem ju, men jag, alltså, det är ju som Hampus vinner på lite, det är ju inte någonting som är unikt för Inter i den här situationen. Det är ju hela fotbollsvärlden liksom.
Nej, och vi ska ju framförallt tacka våra lyckliga stjärnor för faktiskt Sunnings närvaro i det här, för fatta om vi hade gått in i en sån här kris under Morattis styre när vi i den här klubben gick hundratals miljoner euro back bara på att existera. Alltså när vi helt enkelt levde utanför våra tillgångar.
Alltså det var ju också en tid, tänk där du kunde pumpa in,
hade slagit oss 2015.
Fast du kunde ju pumpa in liksom, i alla fall innan FFP kunde du pumpa in vad som helst liksom. Så att vi hade kanske blivit ägda, jo, precis, av maffian, men det hade fortfarande funnits pengar.
Jo, men samtidigt så kom ju sen FFP. Det blev ju en verklighet, och vi såg ju hur den saneringen gick för oss. Och det, så, det här kommer slå hårt på fotbollsvärlden, och det kommer påverka värvningarna vi gör
vis,
framöver.
Ja, på sätt och alltså, vis, ja.
Vi ska nog
men också ska man ha i åtanke att när man är mitt inne i en kris, så är det väldigt mycket fokus på hur problematiskt allting är. Men så ska man också ha i åtanke att när
så är det gris.
När man är inne i
en gris. Precis, när man är inne i en gris.
Jag tror det var något talesätt sen när man är inne i en gris.
Det vet du nog innan bättre än mig om.
Har du så jävla rätt i?
Vakna bre.
Ja, i alla fall.
Tillbaka till civilisationen. Nej, men alltså, när världen är inne i en kris, ekonomisk kris eller liknande, så är det ju väldigt, det är ju det där vad ska man säga, skräckscenarion som målas upp, och det sprids väldigt mycket negativa vibbar av det liksom, och det är väldigt så där i finanssektor och sånt där, att där behöver du inte liksom förlora handfasta pengar, utan där är det liksom förväntade uteblivna vinster och sånt som man räknar med som förluster liksom. Så när sen marknaden tar sig upp igen, så kan det gå jävligt fort tillbaka liksom i en viss riktning, så länge liksom motivationen och produkten finns där liksom. Så
Precis, och det man ska ha med sig är ju att Inter är ett lag eller en klubb som sköts väldigt bra, har skötts väldigt bra ett par år nu när det kommer till liksom vad vi, ja men, vilka marknader vi finns på, var vi drar in pengar ifrån, omsättningen går stadigt uppåt. Så att även fast vi hamnar i en ekonomisk svacka som hela världen hamnar i, så tror jag inte att det är så som vissa får det att låta, som att vi ska gå i konkurs eller att de ska rea ut klubben. Det är liksom absolut inte den typen av kaos vi är i. Men absolut att hela världens alltså du kan inte spela fotboll och inte ha biljettintäkter och förvänta dig gå plus. Det är ingen
förmodligen så beror ju de här rykten om nya investerare snarare på de restriktionerna som Sony har fått på investeringar i utlandet än coronakrisen.
Precis, och det är ju lite krångel där med hela Kina och vad får de ta ut, alltså i form av kapital, vad får de investera i utanför Kina etc. Sen så är det ju Jack Ma och hela den här Alibaba Group som där Jack Ma är försvunnen eller har inte synts till i rampljuset på 2,5-3 månader, och det finns en massa rykten om vad som har hänt. Och ena riktigt är väl att han undanhåller, alltså att han gömmer sig då för att sen gå i krig mot kinesiska regeringen. Och andra är att kinesiska regeringen har typ kidnappat honom eller dödat honom eller vad det nu kan vara. Så att det är väl så här, det är osäkert med kapital från Kina just nu. Sen ser du också att hela liksom, om man kollar på alltså Kina som världsmakt eller som ekonomisk stormakt, så är de ju omdiskuterade i hela världen för att man inte kan lita på. Men ta bara ett exempel från min värld då, som jobbar med telekom, att liksom så här, kinesiska företag får knappt finnas i ta 5G-aktionen nu. Huawei och ZTE får liksom inte vara med, får inte finnas med på något sätt när vi ska bygga 5G-nät i Sverige. Så det kommer
för,
vara
för lite att vi inte kan, för att vi inte kan lita på att de inte för att vi inte kan lita på att de inte liksom delar den här informationen med den kinesiska staten, helt enkelt. Därför
bara exakt. Och kollar man på Suning och liksom ta Steven Zhangs pappa, han Zhang Yingdong, så är väl han förtroendevald i kinesiska regeringen på något, på ett eller annat sätt.
Vad gulligt, typ vad gulligt att du tänkte vald.
Vadå?
Det är ju ingen i Kina som är vald.
Ja, vald, ja. Men han är nog, alltså inte, förlåt, inte vald av folket, utan av regeringen. Är han sån här hedersmedlem?
Ja.
Liksom.
Jo, det är han.
Ja, fattar. Så att, och det betyder ju att, alltså, det finns ju konflikter med liksom den här typen av uppsättningar, misstänker jag. Och att sitta och spendera pengar på nöje, som jag misstänker att kinesiska regeringen ser det här som, kanske inte är deras prior number one. Och då är det bara att anpassa sig, annars försvinner man. Så att det kan vara det som ligger bakom mycket av det. Men så här, vi vet ingenting, vi spekulerar.
Jajamensan. Ta en sista fråga, och så tänkte jag säga ett par ord om våran eventuella försäljning och någonting att hålla ögonen på där.
Mm. Jag kan säga en sak innan, för jag tycker att vi inte har tagit upp det här. Jag har varit en av de stora kritikerna till Handanovic. Jag måste ändå få med här att, alltså, den räddningen han gör igår är, det är en Julio César räddning.
Nej, det är det inte.
Jo, det är en bra räddning. Nej, det är en superräddning, och jag tycker den är värd att hyllas.
Det är en bra räddning.
Ja, den är jättebra.
Men det är lite det där, det är en för honom. Räddning som man önskar att en målvakt inte faktiskt ska göra en gång per match, om det kommer ett sånt skott.
Ja.
Okej, att han inte tar 10 av 10 såna avslut, men att han tar liksom.
Men jag tror att vi är alla överens om att det är dags att ersätta honom liksom redan nästa säsong då. Men det kommer ju inte hända, det vet vi.
Nej.
Ja, en sista fråga då. Vad tycker vi om ryktena kopplat till logotypen och namnbytet, det eventuella namnbytet som ryktas bli Inter Milano, och som jag har förstått, om jag har förstått det rätt, så kommer vi fortfarande heta FC Internazionale Milano, men på merch etc. kommer vi heta Inter Milano.
Precis, Antonello. Mm.
Vem vill svara på den?
Jag kände ju starkt för det här.
Kör Jakob.
Nej, men jag kan ju börja med det här med namngrejen. Att där har jag faktiskt inga problem. Alltså, jag gillar såklart att det officiella namnet kvarstår, men att rebranda sig lite till Inter Milano har jag, fan vad konstigt jag uttalade Inter Milano på merch och skit, det är jag positiv till, för att enbart för att det kanske minskar användandet av Inter Milan som används brett, och det som man är allergisk mot. Men angående klubbmärket så är jag ju mer skeptisk. Det är, alltså, jag inser ju någonstans att liksom den här förändringen är ju oundviklig med tiden. Men jag tycker ju Inters logga som den är, i alla fall liksom det här, jag kommer inte ihåg vad det kallas nu, men det här med FCIM i mitten är liksom modernt och cleant och borde kunna behållas, kan jag tycka. Men nu ryktas det om att det ska bli ännu mer minimalistiskt till att ta bort FC, och jag är väldigt skeptisk, men med allting så lär man väl vänja sig, tyvärr.
Jag är fan mer skeptisk till det här att kalla det Inter Milano, om jag ska vara helt ärlig. Alltså just,
men alla kommer ju ändå säga Inter liksom.
Jag tror inte. Ja, precis, och det är nog det som jag... Nej, men alltså, börjar man trycka upp merch och det står Inter Milano och sånt, så tycker jag det ser lite konstigt ut. Men det, man vänjer sig. Jag tror inte det här, för mig är det här ingen big deal liksom, att vi byter logga lite.
Det är ju en företagskille, det är ju det.
Ja, precis.
Du tycker också att Therese logga är snygg, vilket är absurt. Så att, du kanske har en ganska låg kravställning.
Och eventuella ägarna i EQT, investorägda 3 också. Kan vi se en 3 logga på Intertröjan och vacker dag?
Fy fan, då är det ju över. Hampus. Trean är pensionerad inte.
Och det måste man också ta när vi diskuterar det här med namnbytet. Alltså det som ryktas är att mars, det vill säga när vi firar 113 år som klubb, så presenterar man en ny logga, ett nytt namn eller tilltalsnamn för klubben och en ny sponsor. Alltså ja. Tröjsponsor.
Mm. Ja.
Så att det kan bli en jävligt stor grej.
Jo.
En stor trea.
Ja.
Hampus, du ville prata mer om klubbägandet.
Ja, jag tänkte att vi skulle kunna avrunda där också. Och det blir lite liksom ren utbildning helt enkelt. Och vad man bör förvänta sig av den här affären, där då Sunning säljer en del till BC Partners, ett brittiskt investmentbolag. Nu vet vi inte än om det blir en majoritetsdel eller en minoritetsdel, så vi vet då inte om Sunning behåller makten i klubben eller inte. Det vi däremot kan lära oss är att vi nu från Sunning går, om då övergången till BC Partners går av stapeln, så kommer vi kliva över till en annan typ av ägandeform. Eller klumpigt uttryckt, men en ägare med en annan typ av agenda. För vi är ju vana sen yngre dagar med Massimo Moratti, alltså att vi har en väldigt, väldigt, väldigt rik ägare som har oss som sin lilla ögonsten eller sin lilla leksak och finansierar ägandet av klubben liksom ur sin personliga rikedom, mer eller mindre. I och med Financial Fair Play så har ju den här ägandeformen blivit mer eller mindre en omöjlig, liksom en ohållbar situation. Det är ingen som egentligen kan fortsätta på det här sättet om man inte liksom klarar av att få in otroligt mycket pengar någon annanstans ifrån. Exempelvis Chelsea. När vi då klev över till Sunning, så jag tycker det viktiga man alltid ska fråga sig när vi pratar om liksom, de liksom ägare som tar över oss, är att fråga sig, vad vill de ha den här klubben till? För Sunning har inte Inter för att de tycker att vi är jävligt coola. Utan Sunning har oss för att vi är en stor, stor, stor billboard. Vi är helt enkelt liksom en del i deras marknadsföringskampanj. Att det här är ett sätt för Sunning, att, som är en stor elektronikåterförsäljare, att etablera sitt namn och sitt varumärke runt om i Europa. Ju, och då också om man kommer in i det sportsliga, okej, vad är liksom det sportsliga incitamentet för Sunning? Jo, ju bättre det går för oss, ju mer vi syns i Champions League, ju mer vi vinner, ju mer uppmärksamhet får vi, ju mer syns deras brand. Alltså så vinner de förhoppningsvis någonting på att investera i att driva klubben framåt som ett framgångsrikt företag, likväl som en framgångsrik klubb. När vi kommer då till BC Partners, som är ett investmentbolag ungefär i samma format som, eller i exakt samma format som Elliot som äger Milan är, så kommer vi till grundfrågan att vad är ett investmentbolags syfte? Jo, det är i grund och botten att tjäna pengar. Och hur tjänar ett investmentbolag pengar? Jo, de köper ett företag som de höjer värdet på och därefter säljer. Och då kan man ju fråga sig, okej, hur höjer man värdet på ett fotbollsklubb? Jo, ett sätt att göra det är ju att satsa på ungdomsakademin och liksom nå sportsliga framgångar, utveckla egna spelare och liksom bygga det här till en stor klubb, vilket får varumärket, alltså Inters egna varumärke, att växa och då bli värt mer pengar. Det man också kan göra är att sälja av delarna i klubben bit för bit och på så sätt tjäna pengar. Ungefär på samma sätt som bilar fungerar. Du kan rusta upp den och sälja den dyrare, eller så kan du skrota den jäveln och plocka ut bitarna och försöka tjäna ihop ett par hackor på det. Det här är någonting...
Det var den sämsta jämförelsen jag har hört. Det är ingen som säljer delarna på en bil.
Det finns massor med folk som köper upp skrotbilar, plockar ut motorer och
kör. Jag har aldrig hört det hela mitt
liv. Okej, nej, men det är en sån här bondgrej som jag faktiskt ser folk göra.
Aha, okay.
Poängen är att då kan man gå någon av de här två vägarna. Förhoppningsvis och med största sannolikhet så går man ju vägen att man försöker bygga upp klubben så som Elliot har gjort med Milan. Men vad vi inte ska förvänta oss av ett eventuellt sånt här övertagande är något långsiktigt. För ett investmentbolag, alltså hela syftet för ett investmentbolag är att tjäna pengar, och de vill ju gärna tjäna sina pengar under den här livstiden. Så de kommer ju inte hålla på Inter i 20-30 år. Det här behöver absolut inte betyda klubbens undergång. Men jag tror inte att vi ska räkna med att få samma kärlek och omtanke som vi fick av Moratti. Den tiden är slut i den moderna fotbollen.
Men det är det där som verkligen är min största mardröm, att bli en Arsenal-klubb, så som man brukar kalla det. Bara gå till Champions League varje år och tjäna pengar och sälja spelarna när det finns ett stort ekonomiskt värde i det. Men med det sagt, som jag också sa, får vi de här svenska ägarna så är det väldigt praktiskt att man bara kan gå till gallerian och storma kontor.
Ah, jag håller med. Men så här, kan en italiensk klubb bli Arsenal? Alltså jag menar passionen och så här.
Nej,
jag har svårt att
se lika mycket TV-pengar och skit här.
Fast det är ändå inte, alltså det har aldrig varit en vinnarklubb
liksom. Nej, för de har alltid varit Arsenal.
Ja, fast
ja, det är storhetstid bland annat 2000-talet.
Har ju faktiskt vunnit lite genom tiderna.
Ja, precis.
Jag har 13 nya titlar nåt kanske.
Ja, jag tycker det är liksom så här, det är svårt att bilda den typen. Alltså jag tror så här, supportrarna har ändå så pass mycket makt i Italien och så här, fotbollen betyder mer än vad den förmodligen gör i Premier League. Jag har svårt att se liksom en sån grej hända. Alltså tänker minsta lilla beslut, du har ju supportrarna som sätter ut banderoller utanför deras hem liksom. Alltså, jag tror aldrig vi kan hamna i det där skitet.
Ja, och samtidigt så kan vi ju ta Giraldi eller vad han hette som ägde Parma, liksom, som lyckades avsluta klubben efter ett hundratal år. Så
jag är fan övertygad om att Inter inte kan hamna i den där skiten alltså. Oavsett vilka
ägare. Stefan, om vi ska ge någon mer cred, fan vi har inte nämnt det, men jag tycker fan att fyrverkerierna inför matchen bör nämnas.
Feta.
Fan vad tunga de var. Jag tror ärligt, men alltså, det där måste ju ha skitstor effekt på spelarna som inte har spelat liksom inför publiken överhuvudtaget. Det här är ju ändå
var
lite samma grej.
Det var kurvan som sköt dem, eller hur?
Ja.
Ja, det måste det.
Ja, men det var ju även efter matchen. Då stoppade de ju, alltså Juve spelarbuss fick ju inte ens åka iväg. De körde ju fint, alltså. körde ju bengaler runt om hela och stoppade vägen och sådär. Så, nej, igår visade de passion. Jag tror att det är jävligt viktigt, precis som Jakob är inne på, att, så här, att känna av den där närvaron.
Jag fattar vilken energi, alltså, som du säger, alltså, bara känna närvaron efter alltså, snart ett år av att spela utan publik. Fattar vilken energi de måste ge i en sån här match.
De fick, kurvan hade en officiell hälsning till laget innan matchen som de publicerade. Och så sköt de upp fyrverkerierna. Det var ju också officiellt från kurvan. Och sen spelarna var ju väldigt tydliga när de tackade, alltså vem de tillägnade segern efter matchen också. Bastoni och ja, även Vidal sa ju det, att det, liksom, det här var för Il Popolo Nerazzurro. Det var ganska tydligt att de var uppfyrade av den aktionen. Men de vet ju vad matchen betyder, såklart. Men alltså, en sån där visuell grej, fan, spela första 4-5 minuter och det bara smäller och smäller och smäller. Man såg ju på alltså domarteamet och Juventus-spelarna, alla var ju alltså skärrade och tagna av stunden liksom, för de är inte vana.
Exakt. Jag tror inte man ska underskatta den där grejen.
Men det ska vi ha fan varje match från och med nu.
Ska vi avsluta med det då? Mer fyrverkerier.
Ja,
stort tack till Jon, Binan och Jakob. Stort tack till alla er som har skrivit frågor. Och som alltid, stort tack för att ni har lyssnat. Se till att dela, sprida det här till alla era intervänner. Och även till, om ni skulle ha råkat dra på er vänner av motståndarkaraktär, så kan väl de säkert hitta någonting här att hata på kanske. Tills nästa vecka. Un bacio och Juve merda.
Juve merda.
Juve merda.